Hörrni, vi ska läsa i Guds ord idag. Vi ska gå in i Nehemja bok. Det är mycket spännande som sker just nu. Mycket spännande som sker i församlingen när det gäller Guds ord just nu. Inte minst att vi får ha bibelstudierna som Stefan håller i. Om uppenbarelseboken. Men det som är roligt är också att både uppenbarelseboken och även de här tre böckerna vi har tidigare gått in i Esra bok. Vi har varit inne i Esters bok och nu kommer vi till Nehemja bok. Alla de böckerna handlar om att Gud är historiens Gud. Alltså han håller all tid i sin hand. Han håller varje människa i sin hand. Och det handlar också uppenbarelseboken om. Även om det då handlar mycket om framtiden, så handlar det om att Gud är historiens Gud. Nehemja, vem var han? Nu ska vi se. Vi får inte ställa för stora krav på dem som sitter uppe på läktaren. De ska försöka följa med mig när jag talar. Och synka med mig är inte så enkelt alltid där. Jag skulle själv ha bläddrat annars, men det funkade inte som det skulle idag. Han var munkskänk Nehemja. Han levde på någonstans mitten 400-talet före Kristus. Han bodde i staden Susa, alltså Persiens huvudstad. Och han var en munkskänk. Vad är en munkskänk för någonting? Jo, det är en som smakade på kungens vin. Han hade nog lite andra uppgifter också, men en av de viktigaste uppgifterna var att smaka på kungens vin innan kungen fick ta vinet. Därför att om det var förgiftat så skulle inte kungen dö, utan munkskänken istället. Så en väldigt fin uppgift. Så vill du söka jobb som munkskänk? Varsågod, prova. Kanske får du jobbet. Kungen som levde på den här tiden hette Artaxerxes. Han eller hans föregångare också hade låtit judarna återvända från fångenskapen i Babylon eller då senare i Persien för att låta dem åka hem till Judaland, Jerusalem, bygga upp templet igen. Men fortfarande var det saker som inte riktigt var som det skulle där hemma. Och Nehemja, han får träffa sin bror Hanani. Och ett antal av de judiska männen som har varit hemma i Judaland. Och sett hur det ser ut där. Så Nehemja ställer helt enkelt frågan. Hur det är ställt där hemma? Hur mår folket? Hur är det med mitt hemland? Hur är det i Jerusalem? Och han får ett väldigt dystert svar. Svaret han får lyder. De som är kvar i landet och sluppit undan fångenskapen lever i nöd och förnedring. Jerusalems mur är raserad och portarna nedbrända. Det här tar så hårt i Nehemja. Så han kastar sig ner inför Gud i flera dagar sedan i bön. Han fastar, han gråter, han ropar till Gud för sitt folk. Han ber och bekänner folkets synder, säger Gud. Det vi har gjort fel, vi har inte lyssnat till dig, vi har liksom varit olydiga. Förlåt oss, förlåt mig och min familj, förlåt ditt folk. Han påminner Gud om hur förbundet fungerar. Nämligen, Gud, vi har lovat att lyssna till dig och följa dig och då har du lovat att gå med oss. Men när vi lämnade dig, när vi sa nej till dig, när vi syndade mot dig, då har du sagt att du också drar din hand ifrån oss. Du kan liksom inte ha med synd och olydnad att göra. Men när vi vänder om igen så har du sagt att du igen ska lyssna på ditt folk. Herre, gör det. Lyssna på min bön. Och låt mig nu finna liksom nåd och gehör när jag kommer inför kungen. Och nästa scen vi möter efter den där inledande bönen, det är följande scen. Jag tror ni får en bild till där på. När han kommer inför kungen och jag läser ur andra kapitlet, vers 1-8. Det var i månaden Nisan under kung Artaxerxes 20:e regeringsår. Vinet var framdukat för kungen och jag tog vinet och skänkte i åt honom. Kungen hade aldrig förr sett mig nedstämd. Men nu frågar han mig, varför ser du så ledsen ut? Sjuk är du ju inte. Det måste vara något som tynger dig. Jag blev mycket rädd och sa, må du leva för evigt min konung. Skulle jag inte se ledsen ut när staden där mina fäder har sina gravar är ödelagd och när dess portar härjats av eld. Kungen frågade mig, vad önskar du? Då bad jag till himlens Gud och svarade, om det behagar dig min konung, och om din tjänare äger din ynnest, så låt mig fara till Juda, till den stad där mina fäder har sina gravar, för att bygga upp den igen. Då frågade kungen, och hans gemål satt bredvid honom, hur länge blir du borta? När kommer du tillbaka? Kungen gav mig alltså tillåtelse att resa, och jag angav en viss tid. Sen fortsatte jag, om det behagar dig min konung, låt mig få brev med mig till ståthållaren i provinsen väster om Eufrat, så att de underlättar min resa till Juda. Och likaså ett brev till Asaf, kungens skogsförvaltare, så att han ger mig timmer till bjälkar för tempelborgens portar, stadsmuren och det hus där jag vill bo. Kungen gav mig det jag bad om, till min Gud höll sin beskyddande hand över mig. Nehemja kommer till slut hem till Jerusalem. Han gör en nattrekognosering. Han går ut själv. Han har ett djur med sig som han rider på. Och han kontrollerar staden för att få en uppfattning om förödelsen. Och han blir upplyst av den här lilla resan. Staden är i mycket dåligt skick. Muren är sönderriven, nerriven. Och så står det någonting i texten som är väldigt viktigt och centralt. Att än så länge hade han inte berättat om vad Gud hade lagt på hans hjärta att göra för Jerusalem. Gud hade talat till Nehemja väldigt tydligt att han skulle åka hem till sitt hemland och hjälpa till att bygga upp det igen. Men än hade han inte avslöjande. Men nu, efter den här nattrekognoseringen, så gör han det. Han samlar ledarna för folket i staden och så berättar han. Och så säger han så här. Ni ser själva hur illa det står till med oss. Jerusalem är ödelagt och dess portar är nedbrända. Låt oss bygga upp Jerusalems mur igen och göra slut på vår vanära. Och jag berättade för dem hur min Gud hade hållit sin skyddande hand över mig och vad kungen hade lovat mig. Låt oss börja bygga, sa de, och grep sig an med detta goda verk. Nu ska du och jag komma ihåg en sak. Att en mur på den här tiden, det var allt för en stad. Det handlade om stolthet, det handlade om försvar, det handlade om handelsmöjligheter. Därför att om du hade en mur och portar så kunde du vid porten ta tullar. Du kunde utföra olika typer av affärer vid dessa portar med främmande folk och andra besökare som kom med varor och tjänster. Så att muren var viktig är ingen tvekan om. Och här kommer Nehemja. Och han har en vision från Gud att upprätta, att återställa staden, den nedbrutna muren och vanärans makt ska brytas. Det är slut med folkets vanära. Nu måste Guds vilja få råda. Låt oss då titta på några saker som är tydliga i Nehemja bok. Det första är att Nehemja faktiskt ställer frågan som han gör. Alltså om inte Nehemja hade börjat med att till sin bror och de judiska männen ställa frågan, hur är det med min hemstad? Så hade aldrig det här hänt. Och att ställa en fråga, det kan verka det mest simpla och enkla du och jag kan göra. Men om vi är riktigt ärliga, det är mycket, mycket enklare att påstå saker. Eller hur? Det är mycket enklare att säga, så här är det, si och så är det. Ja, du har en blå skjorta, Stefan. Den var ju fin. Men om jag frågar istället, vad tycker du om din skjorta? Eller vad tycker du om ditt liv? Vad tycker du om hur livet är? Då får jag ett svar. Och det svaret kommer att engagera mig. Framför allt om det är en djupare fråga. Och precis det när jag gjorde. Han ställer en fråga till de judiska männen lite ovetande om vad blir svaret. Och svaret kom att totalt förvandla Nehemjas liv. Jag tänker på Jesus. Hur många gånger läser inte du och jag evangelierna där Jesus ställer frågor och inte alls kommer med så mycket påståenden? Det är rätt ofta, eller hur? Vad vill du att jag ska göra för dig? Här är jag. Vad har du på ditt hjärta? Vad kan jag göra för dig? Och ibland tycker vi att det är så uppenbara tillfällen när Jesus ställer de frågorna. Men det är för att Jesus vill dra människor nära sig. Jesus vill ha ett utbyte. Han är inte intresserad av att bara ställa upp massa fakta. Ja, du är ju sjuk. Nu gör det frisk. Plupp. Ja, du mår ju väldigt dåligt. Jag gör dig frisk också. Så, klart. Han är intresserad av relationer. Och jag tycker att det här är en viktig poäng. Om vi ska vara med och se vad Gud vill göra, så behöver vi ärligt och uppriktigt våga ställa oss frågor som ibland är obekväma. Det kan handla om hur det är i församlingen, det kan handla om hur det är i ditt och mitt liv. Det kan handla om vad är det Gud vill göra? Och så lyssna och höra vad han säger. Och låta oss dras in i det Gud vill göra. Det gjorde Nehemja. Det var den första saken som han gjorde. Och det kom att omkullkasta hela hans tillvaro och göra någonting totalt nytt. Det andra Nehemja gör, det är att han ber till himmelens Gud. Och det här är intressant. Läs Nehemja bok när du kommer hem eller någon dag när du har tid. Eller tycker du har tid. Sätt dig ner och läs boken. Så ska du få se att Nehemjas bok är full av tillfällen där bönen framträder och är väldigt viktig. Alltså, om Gud ska göra någonting nytt och få den här visionen som han la ner i Nehemja att hända, så är Nehemja tvungen att söka sig närmare Gud. Så är Nehemja tvungen att fråga Gud, vad är det du vill att jag ska göra? Och han är tvungen att lyssna. När han kommer inför kungen som vi läste nyss och han är orolig, han får frågan, kungen ser att han är nedstämd, så stod det lite spännande där att först blir han rädd och sen så ber han en bön till Gud. Och den bönen måste ha varit lång, det kan knappast ha varit. Och kungen, vänta, nu får du vänta här, jag ställer vinet här, jag ska bara gå till kyrkan och be en stund. Nej, det var en blixtbön, det var en blixtsnabb bön till himmelens Gud. Herre, här är jag inför kungen. Jag står här nu frågar han mig, vad ska jag säga? Kan jag vara ärlig? Kan jag utgjuta mitt hjärta nu? Blir jag avvisad? Vad händer, Gud? Och när jag öppnar sitt hjärta och säger som det är. Skulle jag inte se ut så här? Skulle jag inte vara nedtyngd och rädd? För att mitt folk, det är mina fäder och sina gravar, ligger i ruiner. Låt mig åka hem. Och vara med och bygga upp staden igen. Och kungen lyssnar. Det är någonting av det här som också Ester gör i sin bok. Där vi läser om hur hon tog liksom sitt liv i sin hand och gick inför kungen. Hon må vara förlorad eller vunnen, whatever. Vad som helst, bara att hon gjorde det. Hon tog sitt liv i sin hand och gick inför kungen. Och kungen räckte sin gyllene spira mot henne. Och hon kunde berätta vad hon hade på sitt hjärta. Du och jag behöver ha en fast förvissning att Gud är den som hör vår bön. Gud är alltid den som lyssnar när vi är redo att utgjuta våra hjärtan. Om det är någon kung som ser på oss hur vi mår, om det är någon kung som vet vad du har på ditt hjärta, så är det Kristus själv. Han vet, varför då dölja det? Utgjut ditt hjärta. Säg vad du känner. Låt det komma bara. Tala om för honom hur du mår. Vad du tänker på. Vad du bär av längtan i ditt hjärta. Den vision du har. Utgjut ditt hjärta. För om det är någon som kan svara på den bönen, så är det Gud själv. Nehemja öppnade sitt hjärta för kungen, för den persiske kungen Artaxerxes. Och han lyssnade också. Och bönen spelar en väldigt viktig roll. Det står senare i kapitel 4 när det handlar om att de började arbeta på muren och samtidigt mötte på motstånd. att vi bad till vår Gud och satte dag och natt ut vakter. Det här tycker jag är viktigt. De bad till Gud och satte dag och natt ut vakter. Varför det? Räcker det inte med att be? Ska vi inte be? Och så gör Gud resten. Grejen är ju den. När du och jag ber ärligt och uppriktigt till himmelens Gud, så är det ofta så att han lägger ner i ditt och mitt liv en längtan efter att se det hända som vi ber om. Håller ni med mig om det? Det du och jag ärligt och uppriktigt ber om, det är som att Gud lägger en längtan i oss att få se det ske. För Nehemja var det likadant. Han hade en ärlig, uppriktig längtan att få se Gud upprätta sitt folks ära igen. Att få upprätta staden. Att få bryta vanära. Att få bryta förnedring. Och när han vänder sig till Gud, så skapar Gud i honom möjligheten för att faktiskt vara med och bli bönesvaret. Och det här kan ju du och jag både värja oss emot och ha lite frågor och känslor omkring, eller hur? Alltså, är det så farligt att be? Ja, det är det. Därför att när jag ber så kommer Gud att röra vid mitt hjärta. Ibland tror jag, åtminstone om jag tittar på mitt eget liv, att jag lite för ofta ställer upp villkor inför Gud när jag kommer i bön. Så säger jag: Gud, jag skulle vilja att du gjorde så här. Det kan vara en väldigt ärlig och uppriktig bön, men jag talar ändå liksom om för Gud: du borde nog göra så här, Gud. Och det intressanta är ju att det är egentligen tvärtom så att när jag kommer i bön inför Gud, så låter Gud mitt hjärta, mina tankar, mitt sinne formas nära honom. Eller hur? Alltså, han gör saker i mig och dig när vi går inför bön inför honom. Alltså, det är inte i första hand så att det är Gud vi påverkar på det sättet. Gud, han vet exakt hur vi har det. Han vet precis den smärta du lever med just nu. Han vet exakt vilken sjukdom som trycker dig och din kropp och gör att du mår dåligt just nu. Han vet exakt vad det är för bekymmer som tynger dig. Allt det där vet han. Men det som händer när du och jag går till, i bön inför Gud, det är att han börjar göra någonting i dig och mig. Är ni med? Vi kopplar upp oss, så att säga. Vi går ut på bredbandet. Vi kommer i kontakt med Gud. Så det är mycket mindre att du och jag måste övertyga Gud om att förstå hur saker och ting är. Han förstår. Han vet precis. Han är historiens Gud, mina vänner. Han håller historiens avslutning i sin hand, liksom historiens början och precis där vi är just nu. Allt det håller han i sin hand. Han vet hur han ska avsluta historien. Men du och jag är inte alltid trygga. Du och jag behöver koppla upp oss. Vi behöver vara i bön inför honom för att han ska få lägga ner sin vilja, sin bild, sin kärlek och sitt liv i dig och mig. Och det är intressant att Nehemja betyder ju, jag tror jag har hoppat lite grann här för bra Micke. Bra jobbat. Nehemja, hans namn betyder Gud tröstar. Tänk då på det. Alltså, Nehemja ber att det ska ske någonting för folket. Gud ska upprätta, trösta sitt folk. Han blir trösten. Han blir trösten. Han får gå iväg och vara med och återställa läget för människorna i landet. Bönen förvandlar oss i första hand. Det tredje som jag vill lyfta fram, det är att Nehemja får en vision, och när han förmedlar den så ställer sig folket tillsammans med honom och bygger upp staden och muren. Och det här är mäktigt att se i Nehemja bok. Det är så fantastiskt att läsa och se hur han organiserar alltihopa, hur han får in information om hur läget är, hur han sätter ut grupper runt om i staden, efter muren, på de olika ställena, så att hela muren runt om hela staden ska kunna repareras. Och det här är en viktig poäng i Nehemja bok, tycker jag. Därför att om det är så att Gud lägger ner en vision i någons hjärta och den visionen är för mer än personen i fråga. Då måste den förmeras. Hur gör man det? Ja, jag tror att den som har visionen måste äga den, vara övertygad om den och ge den till fler. Det måste vara fler som äger visionen. Och när fler är på och äger den visionen så kan man stå tillsammans och göra det som Gud kallar oss att göra. Och det finns två vackra ord i Nehemja bok. Mycket vackra ord, och vi tänker inte så ofta på dem. Och det är ordet bredvid och intill. Visst är det vackert? Tänk på det. Att sitta bredvid någon är väldigt vackert. Att stå intill någon som till exempel kämpar i livet, det är en fantastisk möjlighet. Det är någonting vackert. Jag tror att du och jag som medmänniskor är kallade att stå bredvid och intill varandra. Och i kapitel 3 i Nehemja bok så upprepas de här orden hela vägen. Bredvid dem så stod den familjen och byggde på sin del av muren. Och intill dem så stod. Och så står det så genom hela det kapitlet. Jag tänker på församlingen. Vad är församlingen för någonting? En fantastisk uppfinning av Gud. Gud har verkligen tänkt till när han kom på församlingen. Församlingen är inte människors påhitt, om vi kanske tror det ibland. Det är inte vi som har kommit på det, utan det är Gud som kommer på att ge oss församlingen. Och vad är då församlingen? Jo, vi står bredvid och intill varandra. När Nehemja i kapitel 2 säger till dem, låt oss stå upp och bygga. Så säger de, ja det vill vi. Och så ställer de sig tillsammans med Nehemja och bygger upp staden. Det här är församlingen. Och frågan till dig och mig måste också bli, står du och jag bredvid varandra och bygger Guds rike? Eller står vi ibland, eller ställer vi oss ibland bredvid och tittar på? Hörde ni skillnaden? Visst är den viktig? Alltså, jag tror att vi är kallade att stå bredvid och intill varandra för att göra det Gud säger åt oss. Inte att stå bredvid och titta på vad andra gör. Utan vår kallelse är precis som i Nehemja bok. Att stå bredvid varandra, att göra vår del av muren så att Guds vilja ska kunna ske i oss, genom oss, till andra. Det här är en avgörande del i Nehemja bok. Det är så som det sker. Församlingen är en fantastisk uppfinning. Jag hade tänkt läsa flera bibelord egentligen från Efeserbrevet, andra Timoteus till exempel. Där Paulus uppmanar församlingar och sina vänner och säger, det är tillsammans vi förstår och fattar bredden av Guds kärlek. Det är tillsammans som du ska vara med de heliga för att upptäcka hur rättfärdig och god som Gud är. Alltså, Paulus har en kollektiv bild på ditt och mitt kristna liv. Jag är lite rädd för att du och jag i den här tiden är oerhört individuella och individualistiska. Därför att det är så allting proklameras och sägs idag i vår tid. Du och jag har våra egna projekt, vi har massa saker vi vill göra och vi satsar på dem. Men var någonstans finns Kristi kropp i det här? Om jag är en tumme måste jag ha handen med mig. Om du är lilltån måste du ha foten med dig. Eller hur? Prova hugga av lilltån, ska du förtjäna hur det känns. Det är inte trevligt. Den behöver sin fot. Det är precis det här som församlingen handlar om. Och Paulus pekar på det vid flera tillfällen, tar ju bilden av kroppen också. Och säger just det, det är tillsammans, det är som kropp vi kan åstadkomma och göra det som Gud säger i vår tid. Det är kallelsen till oss. Guds församling har en kallelse i varje tid. Det Stefan antydde här före gudstjänsten, eller nu innan predikan, att vi håller på ber och lyssnar. Vi är med i något som heter växande församlingar i styrelsearbetet tillsammans med Bilsta och Skure och Umeå och Sundsvall. Och vi träffas i ledningsgrupperna. Vi ber och vi söker Herren och vi funderar på: Herre, vad är det du säger? Och vi kommer att involvera församlingen mycket mer i det här också, i den här processen. Handlar det om att vi måste producera massa saker? Nej, det handlar om att lyssna in vad Gud säger. Det handlar om att försöka förstå vad han säger till oss i vår tid. Vad är han vill att vi ska göra som Kristi kropp här i vår stad? Vår del av uppdraget. Och det vill vi höra. Det vill vi förstå för att kunna äga visionen tillsammans med varandra. Jag gillar den här bilden. Det står ju på norska där. Det är ju som det är. Vilket språk. Jag gillar bilden. Titta på den. Alltså, vad laver du min brave man? Jag hugger sten, svarar den första då. Och den där nere då. Och vad laver du min brave man? Jag är med till att bygga en katedral. Alltså skillnaden mellan att bara mura sin del på muren och att förstå att jag faktiskt håller på med en mur tillsammans med mina vänner. Eller en katedral. Eller en församling. Eller Guds rike. Vad har vi för perspektiv, du och jag? Vad är det som driver dig och mig, oss, här och nu? Varför sitter du på den här gudstjänsten? Är det kanske mest för att få någonting själv och klara av nästa vecka? Det är bra. Det behöver vi också. Men vad är det vi tillsammans bygger? Vad har vi för perspektiv med oss? Vad är det för bild som finns i ditt och mitt hjärta när vi är med i församlingen? När vi håller på med det vi gör som kyrka. Vad är det för bild vi har? Det sista jag vill lyfta upp, det är det motstånd som vändes till framgång i Nehemja bok. Och det här är tydligt. Om vi börjar lite försiktigt med det första lilla motståndet när de kommer tillbaka till staden. Nehemja har kommit, han har resurser med sig. Han har följebrev, han har kungens tillstånd. Han har följeslagar och rideskort. Han har till och med ett brev till skogsförvaltaren. Så att han ska kunna veta att han får timmer till portarna i muren. Till det hus han själv ska bo i och alla andra träarbeten. Han har väldigt mycket förspänt. Fantastiskt. Vad är det som händer när han kommer till staden? Jo, ni ser det här. Men när horoniten Sanvallat och ammoniten Tobia, ämbetsmannen, fick reda på allt detta blev de mycket förargade över att de kom någon som ville förbättra israeliternas villkor. Någon som blir en aningen förargad. Det klarar vi av, va? Det är inte så mycket motstånd. Det kan vi ju nästan bli på varandra i församlingen ibland, eller hur? Lite förargade. Då kan ni bli förargade på pastorn ibland också, det tror jag faktiskt. Men det är sällan ni tar den i örat. Det kanske ni behöver göra också. Förargelse, ja, men det är väl en sak. Men läs vidare. Kapitel 2, vers 19. Men när horoniten Sanvallat, ammoniten Tobia, ämbetsmannen och araben Geshem fick reda på det, öste de spott och spe över oss. Vad håller ni på med? Tänker ni göra uppror mot kungen? Spott och spe. Det är lite otrevligt. Jag kommer ihåg en kompis i skolan som fick stå lite spott och spe. En annan kompis, eller det var ju inte en kompis, det var snarare en ovän, spotta på honom så loskan hängde från glasögonen ner på kinden. Det var inte så trevligt. Men han stod ut med det han också. Läs vidare. Kapitel 4. När Sanvallat fick höra att vi höll på att bygga upp muren blev han ursinnig. Och i sin vrede hånade han judarna. Inför sina medarbetare och den samariska truppstyrkan. Vad sysslar de eländiga judarna med? Tror de att de kan lämna sin sak åt Gud och offra och bli klara på en enda dag? Tror de att de här brända stenarna i grushögarna kan bli som nya igen? Ammoniten Tobia som stod bredvid honom fortsatte: låt dem bygga. Deras stenmur rasar nog. Bara en räv skuttar upp på den. Nu börjar motståndet bli ganska hätskt. Ganska mycket hån. Förakt. Det närmar sig den värsta typen av motstånd. Och vi läser om det i vers 7 och 8 i kapitel 4 också. När Sanballat och Tobia och araber, ammoniter och ashdoditer fick höra att Jerusalems sargade murar helades, att bräscherna började fyllas igen, blev de utom sig av vrede. De gaddade sig samman för att angripa Jerusalem och skapa förvirring bland oss. Motståndet ökar ju längre Nehemja håller ut. Ju tydligare Nehemja fogar samman muren, får de här som står bredvid varandra att inse vilket arbete de har att göra, så ökar motståndet. Har ni tänkt på att det stod bräscherna i Bibel 2000? En bräsch, alltså någonting som är en spricka, en öppning i muren, håller på att tätas igen. Vem går i bräschen för Guds verk? Vi använder ju det uttrycket ibland. Att gå i bräschen för någonting. Det är att vara med och förändra någonting till det bättre. Det är att gå i bräschen för det Gud har sagt. Och det gjorde Nehemja. Gör vi det? Är vi redo att göra det? Att axla den manteln och kallelsen. Att gå i bräschen för det som Gud vill. Nehemja, han ber i den här förtvivlade situationen. Han söker Gud. I kapitel 4 kan vi läsa om hur han sätter ut posteringar. Han sätter upp vakter som står där blottorna finns i muren. Han säger åt dem att inte vara rädda, utan tänka på Herren, den store och fruktansvärde. Och att kämpa för era bröder, era söner och döttrar, era hustrar och era barn. Och när de ser, fienderna ser att Gud har gjort dem inte deras plan, då inser de att det inte är lönt att angripa. Då inser de att det Gud står på folkets sida. Och Nehemja är så strategisk så han låter dem arbeta med ena handen, och i den andra handen har de ett svärd. Alltså vapen och verktyg tillsammans. Jag tänker det här är en fantastisk bild på vad det är att vara ett Guds barn och vara Guds församling. Vi arbetar med de verktyg Gud sätter i våra händer, de gåvor vi får, det du och jag har av möjligheter, av resurser, av allt det som vi kan få för att använda i Guds rike. Och samtidigt får vi Guds heliga ord i våra händer och i våra hjärtan. Guds vapen, Guds svärd, Guds andes svärd, för att kunna gå framåt, för att kunna stå upp när motståndet kommer. Är ni med på bilden? En bra bild tycker jag, som väcker någonting i dig och mig. Och det Nehemja lyckas med att göra, det är att tala om för dem mitt i motståndet: mina vänner, Gud kämpar för oss. Det är han som är stor och fruktansvärd. Är du med? Det är inte fienden som är värd att fruktas. Det är Gud som är den store och fruktansvärde. Det är han som kommer att se till att det här bygget färdigställs. Fienden kommer inte ha någonting att säga till om. Stå fast. Stå kvar. Håll vakt. Arbeta. Och han utökar dagslängden till och med på dagsverken. Alltså de håller på ända in till natten kommer. Och vad är det som händer? Jo, det som sker är ju det omöjliga. Muren färdigställs på 52 dagar. 52 dagar. Inte ens 2 månader. Lyckas Nehemja få folket att stå upp tillsammans, bredvid varandra, hålla stånd mot fienden och färdigställa verket. Wow! Tror vi på en sån Gud? Eller är det här sager för oss? Nej, det är inte sager. Vi vet att stadens hus har funnits där. Vi förstår att de här personerna också är verkliga. Och har funnits där för Guds folk genom historien. För att visa att Gud är en Gud som håller allt i sin hand. Frågan är vad jag gör med det. Vad gör vi med det? Står vi där och vågar stå upp och säga: ja, vi tror att Gud är med oss här och nu. Och han vill leda oss framåt och vi vill hålla visionen klar för oss. Vi vill bygga på det han säger att vi ska bygga. Och vi vill göra det troget i medvind och motvind. I motstånd och medgång. Vi vill stå upp tillsammans och göra det. Och det intressanta är ju sista kommentaren. I kapitel 6, i vers 16, när det står så här. När våra fiender fick reda på detta och folken omkring oss upptäckte det, framstod det för dem som ett under. Och så står det, de förstod att detta verk hade kommit till stånd med vår Guds hjälp. Wow. Alltså Gud var där och i backspegeln kunde vem som helst av motståndarna se att Gud hade varit med. En sån Gud tror vi på. Halleluja. Verkligen. Låt oss be tillsammans. Herre, tack för att du står med oss den här dagen och det vi arbetar med just nu i våra egna liv, men det vi också arbetar med i församlingen tillsammans. Jag ber Herre att vi skulle förstå och se vem du verkligen är. Vad du gör. På vilket sätt du bygger ditt rike. På vilket sätt du bygger din församling i vår tid. Jesus, tala in i våra hjärtan. Ge oss av din vision. Ge oss av det som du vill att vi ska stå med i. Och bearbeta oss i bönen, Herre. Lägg ner din vision i våra hjärtan. Så att inget motstånd, inga fiender, inga bräscher kan hindra oss från att stå upp för dig. Tack Jesus att du är med oss. Tack för den här gudstjänsten. Ber att du ska vara med nu i nattvarden. Amen.